Välkomna hit till dagens I centrum gudstjänst. Idag har vi temat spridningschans. En timme för alla. Och vi som har planerat, det är Anna-Karin, det är Axel och det är jag, Anna. Och så har vi mästerskapet som spelar. Börje sköter ljudet. Och jag tror att Wins och Söndag ska skötas av Hanna och Rickard. Stämmer? Mm. Isak, var det så? Och så har vi översättning av Jalle. Jalle can translate the service to English. So if you need translation, please contact him. He is sitting over there. Har jag glömt någon nu? Vi ber för gudstjänsten. Gode Gud, tack för att du är här. Och vi ber för alla som kommit till kyrkan. Låt alla känna sig välkomna och välsigna den här stunden. Amen. Nu är det startsången.
I need 100% participation for this to work.
Yeah, everyone's here. All 12. 11. 11 of us. What's the plan?
Well, as you know, Jesus is dead. But stick with me, okay? Stick with me. I have a plan. We are going to steal his body.
Okay, I'm tracking with you. What's next?
And then we're going to tell the whole world that he rose from the dead.
Oh, you know I'm in.
I love it already.
All right, classic. Then what?
And then we're all going to get brutally murdered.
Wait. Come again. Could you go over that last part real quick?
Oh, what? We get murdered. What's the problem?
I like it. I like it. I mean, don't get me wrong, Pete. I love me a good hoax as much as the next guy, right? Right? What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right?
No, get this. You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your life!
Hej. Ja,
ni förstår ju säkert att det här var ju på skoj. Jag heter Nathaniel och var en av de där grabbarna som var där vid elden. Och många tyckte nog att vi var galningar som följde Jesus. Och jo, nog visst gick det rykten om att vi hade stulit Jesu kropp. Men ja, vad skulle vi ha tjänat på det? Och de sa ju också att vi hade sett Jesus uppstå från de döda. Och, men det hade han ju faktiskt. Det var ju faktiskt sant den delen. Men nu sitter jag här i mitt lilla fängelse och, ja, men jag ångrar ingenting om vad som har hänt. Och jag håller precis på att skriva ner allt som har hänt här, jag och de andra 12, när vi följde Jesus. Så inte jag glömmer.
Vilken fantastisk resa jag har fått vara med om. Först var det helt magiskt. Vi vandrade mycket, lyssnade på Jesus berättelser om hur vi skulle vara mot varandra. Vi hjälpte folk och Jesus till och med botade de som var sjuka. På kvällarna satt vi vid lägereldarna och funderade över dagen som gått. För att komma ihåg alla kloka saker som Jesus sa, så gjorde vi sånger som vi sjöng tillsammans. De av oss som kunde skriva gjorde väl det. Men sångerna, minns speciellt en. Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Där två eller tre är församlade i mitt namn, så är jag där. Och så lärde han oss att be. Vi träffade fantastiskt mycket folk. Och överallt berättade Jesus om Gud, om kärleksbudskapet, om himlen, om vårt lika värde. Värderingar som vi tappat bort på vägen, men som kändes så sanna. Jesus inte bara berättade om kärlek, han var kärlek. Han såg alla. Men med tiden blev det lite tuffare. Ni vet, avundsjuka. Från början var det mest obehagliga rykten, men med tiden blev hoten rätt konkreta. Framför allt från de mer uppsatta samhällsmedborgarna och till och med kyrkan. Man trodde att Jesus var en lycksökare, för kung kunde han ju inte vara, som han såg ut och med vilka han umgicks. Ja, vi var verkligen en brokig skara. En märkligare blandning var nog svår att hitta. Vad vi skrattade åt det ibland. Om man verkligen vill elitsatsa, ja, men som Skellefteå AIK till exempel, då skulle man definitivt inte jobba som Jesus. Vi fick några fantastiska år med Jesus och allt gick enligt planen. Han uppstod, vi såg honom och nu bor han i mitt hjärta. Nu måste bara resten av världen få veta.
Nej, men jag hoppas verkligen på att bli utsläppt snart. Jag vill verkligen resa norrut. Kanske Skellefteå. Men det tar ju lite tid att skriva till er. Inget internet har vi heller här. Men tänk, ja, men jag får kunna komma hem till er och, jag vet inte, dela surdegsbröd eller prata lite hockey, sjunga lite eller framförallt sprida det fantastiska budskapet. För, ja, men vi måste sätta fart nu. Vi ska inte bygga murar, vi ska bygga broar, samhällen och församlingar med Jesus ord i våra munnar och hans budskap i vårt hjärta. För vad är det värsta som kan hända? Att vi dör? Jesus har faktiskt lovat oss att Vi ska få leva fast vi än dör. Hashtag evigt liv.
Varsågoda, kom fram, så ställer vi oss upp alla andra och sjunger tillsammans. Skaka loss lite axlar. Okej.
Man känner sig stor, man känner sig liten, man känner sig stark, men ibland lite sliten. Så vad som än händer med livet och mig, vår Gud är ju med, det känns mer än okej. Så vad som än händer med livet och mig, vår Gud är ju med dig och med mig. Vi tänder ett ljus för barnen på söndags, vi sjunger en sång, för nu är det dags. För vad som än händer med livet och mig, vår Gud är ju här, det känns mer än okej.
Thank you. dukar för barnen i vår kyrka. Små ljus de tänder, små ljus de är. Och tänk att vi alla inför dig får vara barn. Och tänk att vi inför varandra får vara små. Visst är det kul att vara igång? Jag tycker faktiskt det känns jätteroligt. Min son var 4 år och han skulle på utflykt med sin lika gamla kompis Julia. Och utflykten skulle gå till den dunge som angränsade till vårt hus. En liten, liten dunge. Väldigt liten dunge. Slyn hade vuxit sig ungefär 1 meter hög. Men i den här dungen fanns det otroligt mycket små stigar och små stigar. Ja, barnen utrustades med varsin ryggsäck med kex och saft förstås då. Själv låg jag i en solstol bredvid den här dungen och hörde hur de gav sig iväg. Hela tiden så såg jag och hörde dem. Slyn vajade där de gick fram, men plötsligt blev det tyst. Och en liten orolig Julia frågade Erik: vet du var vi är? Jag beräknade att de var högst 5 meter in i dungen. Erik mumlade något ohörbart som jag inte riktigt hörde. Och traskandet fortsatte en stund. Och jag såg hur slyn böjde sig, full koll. Plötsligt kom de fram ut på tomten. Och varvid Julia ytterst lättad utbrast: oj, vad tur att du tog med dig kartboken. Erik bar en blå världsatlas upp och ner med Nordnorge som vi. Ja, idag ska vi resa både i tid och i geografi och fundera på hur i hela friden ett gäng unga människor från norra Israel och Palestina kunde sprida det kristna budskapet så att det så småningom till och med fick fäste i Skellefteå. Och allt detta innan internet, innan världsatlasar fanns, eller Google Maps. Och framförallt, vad kan vi lära oss av det idag? Vi ska alltså prata om en godartad pandemi, eller chans för spridning. Eller som en del av er kanske skulle ha sagt, väckelserörelse. Vi ber. Väck oss, Herre, inte bara fysiskt utan också andligt. Hjälp oss i vårt uppdrag, Jesus. Amen. Kristendomens spridning är faktiskt en av de mest anmärkningsvärda händelserna i världshistorien. Ja, men tänk efter. Många av Jesu lärjungar blev ju antingen hotade, fängslade eller dödade. Hur lyckades man sprida budskapet? Det är tämligen anmärkningsvärt. Ja, det finns några fysiska faktorer som faktiskt bidrog till detta, som underlättade för apostlarna, men de var lätträknade. Romarriket på den tiden var ju jättestort. Hela Medelhavsområdet var Romarriket. Och Romarriket hade byggt väldigt mycket vägar mellan städerna. Så man kunde transportera sig ganska säkert mellan dessa städer och byar. Och det var faktiskt där det började. Man vandrade från stad till by till stad. Och sociala nätverk bildades. Där gemenskap erbjöds. Och stöd för speciellt de som var utsatta, fattiga. Solidaritet och känsla av tillhörighet lockade fler och fler. Man bildade små, små församlingar. Men ändå, det där med att Jesu lärjungar faktiskt blev fängslade väldigt fort, torterade och till och med mördade. Ja, ironiskt sett så var det faktiskt så att de där kristnas välvillighet att gå i döden för ett sånt där budskap, det fick folk att börja fundera. Va? Kan det vara sant? När man till och med är villig att gå martyrdöden för sin tro. det ledde också till att folk vände om. Martyrernas berättelse blev kraftfulla vittnesbörd om trons styrka. Och så fanns det faktiskt en kejsare, Konstantin hette han, 300 år efter Kristus, som tillät, han omvändes själv och tillät den kristna tron att få utövas. För det var inte en självklarhet, ska ni veta. Ett stort plus. Men om vi bortser från alla de här fysiska förutsättningarna som var minst sagt utmanande, så fanns det en grabb som vi känner som Paulus. Paulus spelade en rätt central roll för möjligheten att berätta om Jesus. Hans resor och hans brev, som vi kan läsa än idag i Bibeln, spelade en superviktig roll för spridningen av det glada budskapet. Även utanför det judiska samhället, till hedningarna. För vad som det var som var så viktigt i hans material, det var att han betonade att evangeliet var till för alla. Det hjälpte till att bryta ner både kulturella och etniska barriärer. Och till skillnad från väldigt många andra religioner på den tiden, för det fanns många, kan jag säga, väldigt många religioner, så behövde man ingenting göra. Det här budskapet var för alla, oavsett social status, kön, etnisk tillhörighet, landstillhörighet, kulturell bakgrund etc. Det var för alla. Och under de här kommande årtusendena sedan Jesus dog och uppstod, så har ju massor av människor vittnat, översatt Bibeln till olika språk, missionerat. Vi kommer själva härifrån en missionsverksamhet. Men alltid med samma övertygelse. Det sanna budskapet som riktar sig till alla. Nya länder, nya kulturer, nya människor. Budskapet är och var och är för alla. Och nu tänker jag läsa ett bibelord från dagens texter. Från Romarbrevet 3, verserna 21-28. I detta bibelord finns ett ord som är svårt, som egentligen bara används i just Bibeln. Rättfärdighet. Vad betyder det? Jo, rättfärdighet, lite sådär översatt kan man säga, att det är att sträva efter att vara en så bra människa som man kan i alla avseenden, både moraliskt, etiskt och lagligt. Att vara så rättfärdig man kan. Och det jag nu läser, då ska ni ha dagens polariserade samhälle i åtanke. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. För vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Romarbrevet. Många religioner kräver ju gärningar, eller aktiviteter, eller späkningar för att man ska få vara med. Att få tillhöra Jesus kräver bara en tro på hans gärningar. En tro. Tillbaka till början nu här. Kristendomens spridning är en av de mest anmärkningsvärda händelserna i världshistorien. Nästan bara fysiska hinder, men en brinnande tro som överlevde från generation till generation via brev, sånger och helig ande. Förmågan att inkludera alla och erbjuda en stark gemenskap och tro gjorde det möjligt för kristendomen att växa från en liten, liten rörelse till en världsomfattande religion. Men som ni vet, vi människor, ibland har budskapet många gånger förvrängts av oss. Till och med orsakat krig, falska profeter och märkliga snedsteg och missförstånd kanske också med bibliska förtecken har funnits genom alla tider. Men jag tänkte faktiskt att nu ska vi hålla oss kvar vid Romarbrevet. För vet ni, det återupptäcktes nämligen av några drängar och piger här i Skellefteå-trakten tidigt 1800-tal. Nu är vi inte i Nordnorge utan i norra Sverige. Skellefteå. Det finns ryska kriget drabbade vår trakt väldigt hårt. Det redan fattiga bondesamhället på cirka 8000 invånare skulle förutom att mätta sina egna också mätta de inhysta ryska soldaterna. Vi skriver alltså tidigt 1800-tal och kyrkolagar, samhällslagar var två likställda storheter. Befolkningen skyllde krigets nederlag på bristande ledarskap och som lök på laxen så kom missväxtår. I Skellefteå fanns en kyrkoherde på den tiden som hette Nils Ström. Han byggde bland annat stiftsskolan här borta i början på 1800. Han kanske inte var den mest rakryggade herden i historien och kanske gjort sig mest känd för han som flydde med sin familj när ryssen kom. Men kanske var det det som var upprinnelsen och gav förutsättningar för förändring. Jag vill presentera två drängar för er. Vi pratar tidigt 1800-tal fortfarande länge sedan. Gerhard Gerhardsson och Anders Larsson. Båda besökte vid olika tidpunkter Pite av någon anledning. Där en grupp av bibelläsare tagit fasta på det nya testamentet och nådsbegreppet. Och de blev båda helt uppfyllda av känslan av befrielse, nåd. Ett sant möte med Jesus. I Skellefteå rådde, ja, som i resten av Sverige, en riktigt strikt hierarki inom kyrkan och i samhället i stort. I den gängse kyrkan rådde ord som plikt, lära sig innantill, flit, hierarki. Men det drängarna Gerhard och Anders fick uppenbarat för sig var medmänsklighet, personligt inre, känsla hellre än plikt. Egentligen en återgång till Romarbrevets budskap som jag nyss läste. Det här glädjebudskapet som båda de här drängarna började sprida fick fortfäste i det här efterkrigsplågade Skellefteå. Nej, det fanns inget internet. Inga bra och snabba transportleder. Hur man lyckades är inte riktigt så lätt att förstå. Men genom att ta anställning som inhyseshjon mellan olika gårdar så kunde man via de här obligatoriska byabönerna som man hade väcka hopp i gårdarna. Den rörelse som hade startat kallades nyläsarna. Jag tror många av er har hört talas om det här. Nyläsarna. Mm. Men vet ni vad? Även pigorna blev evangelister. Kvinnor som evangelister för 200 år sedan. Ja, men ni hör själva. Dessutom pigor. Ja, jag skulle vilja presentera två stycken väldigt betydelsefulla kvinnor. Just som engagerade sig i den här nyläsarrörelsen 200 år sedan. Maja-Lisa Nilsdotter Söderlund i Frostkåge. En piga i Kågedalen som hjälpt till att försörja ryssen. Men som i ett möte med just Anders Larsson i Frostkåge blev helt uppfylld av detta glädjebudskap. Kamouflerad som inhyseshjon gick hon från gård till gård. Kunde röra sig fritt mellan gårdarna och predika ända bort till Kusmark. Hon ansågs vara en riktigt duktig förkunnare. En annan kvinna som jag är ganska imponerad av. Anna-Lisa Larsdotter från Storkåge. Det är som en fin bygd det där. Visst? Vad säger ni? Ja. Hon födde en oäkting. Och därmed hade hon ju en evig stämpel att ha brutit det sjätte budet. Men en stark kvinna som fann stor tröst i nådebudskapet. Hon kallades profetissan i Storkåge. Kan ni läsa mer om ni vill sen. Och sen kommer nästa generation. Systrarna Carolina och Amanda Jakobsdotter, de jobbade också som inhysesjon innan de kunde kombinera sina förkunnelseuppdrag med äktenskap. Det är ni. Dubbelarbetande kvinnor redan på den tiden. Frigjorda, absolut. Med 1800-talets mått mätt. Så spreds budskapet. De här kvinnorna, pigorna, drängarna. De hade ju en väldigt låg social status egentligen. Men av någon anledning en hög religiös status. Varför? De kom med ett mycket efterlängtat budskap. De kunde sin bibel. De var orädda. De faktiskt nyttjade de redskap de hade, att de kunde röra sig fritt. De använde de gåvor de faktiskt fått. De kom med ett mycket efterlängtat budskap i riktigt oroliga tider i ett starkt polariserat samhälle. De var vanliga människor som brann med ett budskap för alla och folk väcktes. Hoppa nu fram ett par hundra år. Ett mycket efterlängtat budskap i riktigt oroliga tider i starkt polariserat samhälle. Vi behöver höra att vi är räddade. Oroligheterna runt om oss gör ju oss otrygga. Vi ser social fobi och ensamhet och mental ohälsa där Jesus faktiskt kan hela. Inte bara faktiskt, han helar och vi är hans lärjungar. Nu har vi världens spridningschans. Låt oss starta en väckelse. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Hälsningar. Jesus. Amen.
Thank you.
är det dags för intryck och uttryck. Och då finns det många flera alternativ. Man kan lämna en sten på altaret och lämna det man tycker är tungt. Man kan lämna fram ett hjärta och visa sin tacksamhet till Gud. Man kan tända ett ljus för någon eller något. Skriva en bön. Finns lappar där nere. Gröna lappar. Kan man skriva en bön, vika ihop den, lägga i korgen. Då får man den uppläst sen under förbönen. Skriver man den på röd lapp och viker ihop så är det bara privat. Då får man den inte uppläst. Man kan också sitta kvar i bänken och se på klokorden och få en stund med stillhet och eftertanke.
Above him there's no other. Jesus is the one. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.
If you have some questions in the corner of your mind, traces of discouragement and peace you can't.
Vet du, någonting jag tänkte på nu när vi fick höra predikan. En till grej som är väldigt bra med vår religion. Vi har faktiskt direktkontakt till vår Gud. Vi kan prata med honom direkt, här och nu. Och det behöver inte ens vara i kyrkbänkarna. Det behöver inte vara någon som pratar före dig. Utan du kan göra det hemma, själv. Är det jobbigt och när det är bra. När som helst kan du få prata med våran fader.
Är inte det fantastiskt?
Med det så ska vi... Vi ska få be lite. Ja, tack Herre för... För vår kyrka. Att vi får möta dig och varandra här. Hjälp oss att se varandra och finnas för varandra. Och hjälpa varandra att vandra trons väg. Tack att du har gett oss olika gåvor. Låt oss våga att använda dem här i kyrkan och i livet med det vi möter i vardagen. Och tack vår Fader för dagens budskap. Kom och tänd en eld i våra hjärtan. Använd på det. Men jag tycker vi ska be för våran värld också. Herre, du ser alla i vår värld. Du ser allt elände som finns. Det är krig och det är svält och det är jordbävningar, tsunamin, torkan, allt det där. Och hur mycket folk får illa av det. Vi har även förföljelse av din kyrka. Folk som får sätta livet till bara för att de tror att du är sann. Vi ber dig Herre, var med dem alla i din församling och i din värld. Stärk dem och skydda dem och visa dig väldigt nära för dem. Vi ber också Herre för våra barn i världen. De som blir utnyttjade på alla möjliga sätt, om det är i krig eller arbete, för bli utnyttjade sexuellt, allt det där Herre, snälla, vi ber dig, beskydda dem, var med dem, rädda dem. Vi ber för vårat Europa. Du märker det. Ja, men det är oroliga tider. Det känns som ett mörkt täcke har sträckt över Europa. Bryt upp detta täcke. Låt ditt ljus skina igenom. Och vårt Sverige, Herre. Vi har våra problem hos här hemma också. Hjälp oss att det. Hjälp oss att följa dina vägar. Hjälp oss att se varandra. Inte bara vi bröder och systrar, utan de som är där på gatorna. De som inte har ett hem att gå hem till. De som inte har ett jobb. De som mår dåligt. Hjälp oss att se dem. Dra i oss så vi vill hjälpa dem och följa ditt bud. Tänd en eld inom oss så vi inte är så ljumna, utan att vi ska få brinna för dig. Göra allt det du vill, Herre. Var med oss alla. Tack för att du hör våra böner och möter oss med kärlek. Vi ska tillsammans få be överlåtelsebönen och jag hjälper och leder er. Vi ber. Du som ville mitt liv har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Jag vill ta med friheten och den sista texten, kan vi ta upp den igen? Det där då. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Vi kanske sitter här och känner att, ja men, är jag verkligen nog för Jesus? Gör jag tillräckligt mycket? Är jag alldeles för smutsig för att komma till honom? Läs den sista delen. Han lägger sin skatt i bräckliga lerkärl. Det är vi. Vi är dessa bräckliga lerkärl. Han väljer att lägga sin skatt i oss. Vi, oavsett vad vi gör, kom vi till honom så finns han där. Jag ville bara förmedla det till oss. Men nu ska vi få läsa den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädd oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Vi ska sjunga en sång nu och ta upp en kollekt till verksamheten här på EFS-kyrkan. Väldigt mycket ideellt arbete görs här. Ingen av oss tar betalt. Ingen av de som är i ansvarsgruppen tar betalt för det här vi gör. Det här brinner vi för. Den här kyrkan vill vi ska leva. Så den kollekt som ni nu kan ge via Swish anbefalles, som det heter så fint. Vi vill hemskt gärna att den här kyrkan ska få vara en kyrka, en levande kyrka i centrum.
Store Gud, vær jeg den vær.
Ett stort tack till alla er som har kommit. Här i kyrkan är där vi laddar batterierna. Där ute är missionsfältet. Behöver du vägledning så rekommenderar jag inte en upp- och nervänd världsatlas över Nordnorge, utan jag tänker att Bibeln är en jättebra kartbok. Här i församlingen samlar vi energi, laddar batterierna. Vi ska nu sjunga en sång där texten är översatt på väggen. Och du som vill får gärna be med i den sången. Från det omöjliga får vi se mirakel, Gud, för vi tror. Det finns så mycket kraft i ditt namn.
There is power in your name.
Ja, vi har ju ingen präst här, så vi får be välsignelsen med varandra. Här. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid framför oss. Amen. Tack så mycket, mästerskapet. Så, gudstjänsten börjar närma sig sitt slut, tyvärr. Men lite pålysningar, för det räcker väl inte med den här söndagen för att hålla livet ut. Lite mer Gud behöver. Så, vad kommer här härnäst då? Vi har, säger man K24. Och som är 16-17 augusti på Kyrkholmen. Och ja, nu... Ja, kolla, vad bra. Lite förklaring. Då behöver inte jag hitta på något. 16 augusti då. Då är det en paneldebatt. Framtidstro och det goda samhället. Med Lorenz Burman och Andreas Lövenhök. Monica Lindgren och Ulrika Marklund, och moderator, vår alldeles egen Roger Wikström. Jag vet ju att han var här någonstans, men nu ser jag inte. Där! Det är det som händer. Och så, ja, men så musikcafé efter detta med Elin Belani. Ja, lördag 17. Då är det en till paneldebatt. Framtidsro och det goda samarbetet. Med Jimmy Eriksson, Maria Broman och Mattias Granström. Och ingen mindre än Roger Wikström där också. Och där, musikcafé med Station Street Big Band. Spela. Jättefint.
Kom på det, det kommer bli jättebra.
Ja. Halv sju, kom. Så, söndag 18 augusti. Då är det gudstjänst igen. Frihet i Kristus med Kristoffer Lindberg. Och såklart söndags och fika. Och sen Ja, just det. Den 5 augusti kommer ju före 18. Vad ska det stå där då? 25? 25 augusti. Va? Vad kan vi låta passera? Det är ju en i centrum gudstjänst då. En timme om medmänsklighet i en obarmhärtig tid. Det var ett spännande tema. Vem var det som var där? Jag hoppas alla är där, men Anders Sandberg, Roger Wikström och Stina Lindberg. Och så har vi Linnea Stenberg som sjunger med mästerskapet såklart. Och Twins och fika och söndags. Var det alla pålysningar vi hade? Har någon här i församlingen någon pålysning som de vill berätta för oss? Ta tystnaden som ett nej. Så, ja, men då är det ju fika såklart. Men har vi något sändningsord? Då lägger jag till ett sändningsord då. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Nu, fika.